Evangeliet, predikotexten idag, är från Matteusevangeliet. Ja. Kapitel 16, från vers 21. Från den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar att han måste bege sig till Jerusalem och lida mycket genom de äldste och överste prästerna och de skriftlärde och bli dödad och bli uppväckt på tredje dagen. Petrus tog honom då avsides och började förebrå honom och sa: må Gud bevara dig, Herre. Något sånt ska aldrig hända dig. Men Jesus vände sig om och sa till Petrus: håll dig på din plats, Satan. Du vill få mig på fall. För dina tankar är inte Guds, utan människors. Amen. Nu har fastan börjat. Det är första söndagen i fastan och fastan började i onsdags på Ask onsdagen. Och jag kan tycka att den här textsammanhanget, berättelsen, är lite spännande och lite, ja, på något sätt så verkar det som Jesus chansar när han utser Petrus. För alldeles innan den här texten, han kallar Petrus för Satan. Och alldeles innan, i samma kapitel, så säger han till exempel: du är klippan som jag ska bygga min kyrka på. Jag ska ge dig nycklarna till himmelriket. Och strax efter så säger han, kallar han honom Satan. Det verkar inte så där väldigt logiskt eller så. Och orden som beskrivs och sammanhanget är just lite av osäkerhet och chansning, och att han utser en som man egentligen inte kan lita på, utan man får se hur det går på något sätt. Och det är Jesus som gör det. Och från att vara utvald blir han Satan, Petrus. Risk, äventyrs, lite äventyrligt kan det betyda också. Och håll dig på din plats, Satan. Men som vi har sjungit här, så är vi i Guds hand, i Guds famn. Det är våra liv det handlar om. Inte en utsedd person som följer ett schema, som är konsekvent. Utan det här är livet, tycks det vara. Vi kan inte som människor, som Guds skapade människor, barn, gå in i en kontrollerbar säkerhet. Att den är konsekvent. Och i det här sammanhanget vid fastetiden, så Jerusalem, det vill säga stans invånare, förkastar Jesus. Men det blir Jesus som lever. Och den här klippan, som det står, blir för många människor med makt en anstötlig sten istället. Och men det här är nog så som våra liv är med vår Herre. Alltså det är inte en väldigt utstakad väg som är konsekvent. Men Gud lovar sin närvaro. Jesus lovar att gå med oss. Och det är, ja, på ett sätt kan man säga lite svårare. För det är enklare att vara lite fundamentalistiskt och följa en text och kolla varann och sådär. Och man följer riktlinjer. Men det här är nog inte så. Utan här följer man vår Herre. Vad som än händer. Och då kan det bli tydligen lite chansartat ur vår synpunkt. Ja, kanske i Guds också. Vad vet jag. Fastan började i onsdags. Och det är prövningens tid som är tema idag. Min frisör är från Syrien, eller hennes föräldrar snarare. Hon föddes faktiskt när de hade kommit till Sverige just. Jag tror, kanske har nämnt det för någon, men sist jag var där så sa hon att nu finns ingen släkt kvar i Syrien. Ingen kvar i hennes familj. De bor i Kanada och Sverige och Tyskland, men de har överlevt, sa hon. Och så kan livet vara för oss här i Sverige, det vill säga för de som har flyttat hit. Och väldigt många av dem är ju kristna som har enormt annorlunda erfarenheter än vi har. Och de har ju, och kanske fortfarande, den här osäkerheten i livet. Jag menar, det har ju inte gått som de har tänkt sig. Jag menar, i dessa kyrkor som är från Jesu tid, och där de har levt i hans efterföljelse, och nu skjuts ihjäl en stor del. Och de fortsätter på annans plats. Och på något sätt så är vi i den situationen att vi får ta emot, hjälpa till i livet. Vår yngsta son bor och hans familj i Skövde av alla ställen. Och där finns Holgerssons konditori. Och dit går jag ibland och hälsar på, likadant när vi bodde där på 80-90-talen. Holgerssons konditori ägs av ett par från Syrien, från det lilla området som talade arameiska, det vill säga det språk som Jesus talade. Och de talade. De flesta kristna från Syrien talar ju arabiska. Som jag var där och fika och så hörde jag att de pratade inte med varandra på arabiska. Dottern som hade konditorit och hennes äldre mor. Så jag frågade om dem, eller jag sa att ni pratar väl, ja, syriojos kallar de det själva. Och arameiska brukar, det är alltså det språk som Jesus talade. Och då var det alldeles paffa, hur kan du veta det? Så jag sa att jag hörde att det inte var arabiska och då bör det väl vara det. Och då, hon är civilingenjör och hennes man är tandläkare och ännu ingen jobb då. Men jag tänkte idag på det här med prövningens stund. Jag menar, de har hittat ett ställe att fira gudstjänst och håller fast vid sin tro. Och när de går in i fastan, som de egentligen inte gör nu, för de har en annan tideräkning. Men i alla fall, för dem blir ju det här med fastetiden och överlevnaden efter flykten något annat än att, ja, det ska inte förringas i och för sig, att äta mer grönsaker än kött och som jag och några kamrater gjorde för en del år sedan. Vi åt soppa ganska tunn en gång i veckan. Men det är i alla fall en symbol. De har gått in på något sätt ju med sina liv i den här prövningens stund som jag skulle tänka mig finns i deras huvuden varenda dag. De senaste ganska många åren vid det här laget. Och de får vi bo tillsammans med här i vårt land nu. Och kan hända att när vi någon gång slår ihop de här tideräkningarna, det gjordes ju ett försök för några år sedan, men det gick de inte med på i Damaskus och Alexandria, patriarkerna då, ortodoxerna. Det fanns ett förslag härifrån, faktiskt, Sverige, att bland de ortodoxa att gå ihop med katolikerna, men det gick inte. Kan det vara så att jag tror att det här sättet att leva i vardagen som de har känt på huden kan hjälpa oss med kanske att fira en fasta som är lite mer än egna beslut så där. När jag var pastor i Tensta så delade vi kyrka. Det var vår kyrka då. Vi som hade minst antal gudstjänstbesökare. Vi ägde i alla fall kyrkan. Och där hade vi syrisk-ortodoxa och katolska syrianer och etiopier. Eller före detta kan man säga. Den kyrkan splittrades ju, men kopter i vilket fall. Mest från Egypten. Som firade gudstjänst och fyllde kyrkan. Och prästen där som vi umgicks en hel del, han fastade 50 dagar. 40 dagar under en 46 dagars period. Söndagarna började man inte fasta. Firade han. Och det gjorde han ordentligt. Verkligen alltså. Avstod från mycket av den vanliga maten. Men det han uppmanade sina församlingsmedlemmar och som liksom tar, det var att ni får inte röka och så inte dricka alkohol, för det var ju ganska vanligt ändå. Många kristna Mellanöstern dricker ju det för att betona att man inte är muslim. Och inte överdrivet så, va? Men det är en viktig del, va? I livet. Och så annat också. Att gå istället för att ta bussen. Och där, det funkade i dessa jättestora församlingar. Det här med fastan och osäkerheten kan man säga, som Jesus tycktes visa Petrus. Kallade honom, inte samma andetag, men nästan, salig du och klippan och Satan. Alltså livet är inte rätlinjigt och uppenbarligen inte heller den som Jesus anförtror sitt ord och sin efterföljelse heller, utan det är något annat. finns en poet som jag inte har läst mycket av, men något i alla fall, lite, som heter Birgitta Lillpers. Hon är från Orsa. Och hon har gett ut en bok som ingår, som har titeln Nu försvinner vi eller ingår. Och den versraden, så att säga, återkommer flera gånger i den här, ibland olika dikter. Och det där finns väldigt närvarande i min skalle faktiskt. Försvinner eller ingår. Och på något sätt så, för mig, känns det viktigt att inte bara i fastan utan överhuvudtaget i förhållande till Jesus att ingå. Inte tro på trosatser, utan att ingå i en gemenskap som tål oerhört mycket. Kanske inte konsekvent ens en gång, alltid. Utan ingå i en gemenskap. Och då kan man nog klara det här, att en sån här person som Petrus, han kallas för Satan eller Klippan, eller rättare sagt båda. Och den kristna tron är inte för santhållande av vissa trosatser, utan att ingå i livet som alltid fortsätter i Jesu gemenskap. Efter döden fortsätter det. Vi ingår. Ett religiöst system bjuder inte Jesus in oss till. Och inte ett teologiskt konsekvent system heller. Vi ingår i Guds värld. Jag jobbade ju i diakonia i 8 år som latinamerikansvarig. Första resan jag gjorde var under en oerhört konfliktfylld tid. Det var fastetiden 1985 i Centralamerika. Det var inbördeskrig i de flesta ställen, länder. I Guatemala och El Salvador, framförallt där vi var, eller jag var. Och den här fastetiden var ju oerhört märklig, att vi åkte, var väl i andra veckan tror jag, eller tredje möjligen i fastan, ute på landet i El Salvador, och man hörde bomber i bakgrunden, och amerikanska bomber och flygplan och helikopter faktiskt. Man hade lärt sig i Vietnam hur man krigar med helikopter, och nu hade de jättenytta, var jätteglada för det här. El Salvador och främst då kunde man använda de här kunskaperna. Och så var vi i kyrkan under fastan. Och det kändes i magen på något sätt oerhört annorlunda. När hemma hade man planerat då. Skulle gå till olika kyrkor och ha bön under fastetiden. Man samlade sin egna kyrkan. Och lugnt och fint och stilla. Och sen, där bomberna flög runt omkring och så, till en by där alla män hade dött. Och det var, men sen är det ju det här som inträffar också, att livet tar över på något sätt i gudstjänsterna. som vi var med och firade då. Och så tänker man, hur skulle det vara om inte den kristna kyrkan fanns? Om inte hoppet i Jesus fanns, då fanns ju ingenting kvar. Utan glädjefyllda gudstjänster och gråt om vartannat. Och så är det nog också för med dem som kommer hit som flyktingar. Det är ju många kristna som sagt, att den här fastetiden på något sätt, va, det blir inte kanske i första hand längtan efter ett fast system som man kan leva i med rödljus och grönt ljus och köra på rätt sida och helt det här kontrollerade, utan vad som än händer så är man i Jesu famn. Och ibland kan det kännas märkligt att det fungerar, men det gör det uppenbarligen. Kyrkorna fylls ju där man kan känna igen det här otäcka i livet också, där man kan uttrycka det. Och det får vi vara med då här i kyrkorna runt i stan. Här finns ju väldigt många ortodoxa och katolska kristna som har de här erfarenheterna, den här fastan. Jesus inbjuder oss och vi får ingå i hans liv. Amen.